Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Det gäller att fånga sig själv när man inte riktigt liksom är med. Så här att man får lura sig själv lite, tror jag. För att om du försöker för mycket, det gäller väl egentligen allting i livet. Så här, om du vill någonting väldigt mycket så kan det knyta sig liksom. Men om du slappnar av, sänk axlarna lite, inte glömmer bort att andas. Det slår aldrig fel. Så här, det, ta paus och kom idéerna till dig.
Hej! Du lyssnar på Historien bakom historien, en podcast om storytelling. Jag heter Martin Sandin och är till vardags regissör och manusförfattare. Den här intervjuserien handlar om den kreativa processen bakom ett verk, en film, en bok eller ett budskap. Hur berättar vi historier som skapar känsla, som får lyssnare, läsare eller tittare att minnas och vilja berätta för andra om det vi skapat? Och spelar det någon roll om vi skapar för oss själva eller om målet är en kommersiell storsäljare? Vad är det som avgör, varför då och hur går det till? För varje nytt avsnitt lär jag mig nya saker, en ynnest. Det hoppas jag att du också ska göra. Dagens gäst skriver för att han mår bra av att skriva. Och dessutom är han en fantastisk stilist. Han har skrivit om musik för Aftonbladet i snart 10 år i rollen som recensent och krönikör. Han har dessutom skrivit boken Honeymoon, Hej då och Bergen som väntar. Och han skriver och skapar musik under namnet Sportsman. Välkommen hit, Per Magnusson.
Tack snälla.
Du, att skriva, att skapa, vad betyder det för dig?
Oj. Det är ju det jag gör varje dag i stort sett. Det är mitt liv och mitt yrke. Och jag tror väl att det är ett sätt för mig att typ förstå mig själv lite bättre och livet i stort.
För jag vet att du har sagt någon gång att du skriver för att skriva, inte alltid för att komma någon vart. Berätta.
Jag har nog hittat det perfekta yrket för mig, för jag har alltid tyckt om liksom att vara lite så här min egen kokong. Liksom. Att vara liksom i mitt eget huvud, och jag kommer ihåg redan liksom när jag växte upp i Åre, den liten bruksort i Småland, så satt jag framför den här tjockdatorn då liksom, och skrev mina första krönikor. Så här, jag tyckte bara så mycket om att vara där vid det där liksom dokumentet och slå ner de där tangenterna och se när någonting bara liksom kom ur ingenting. Jag tror det handlar mycket om att skapa någonting ur ingenting liksom. För det brukar ofta återvända till det, att i livet så är det så mycket som så här, du ska liksom, du ska gå i skolan, du ska skaffa ett jobb, du ska typ spara pengar, du ska gå på gymmet. Men just skrivandet för mig har nog alltid varit något jag valt själv liksom. Det har varit mitt lilla rum som jag har kunnat mysa in mig i liksom. Så det är väldigt lyxigt att fortfarande få vara i den positionen att man får mysa in sig i det där rummet ganska många år senare.
När du sätter dig och ska skriva, vad blir utgångspunkten? Är det liksom ett stort ark som du har vecklat ut i ditt huvud, eller det där ingenting? För jag är så himla nyfiken på det, var man börjar någonstans när du ska skriva för din egen del.
Om man ska försöka vara någon form av skribent eller någon form av kreatör, så tror jag att det är bra att försöka vara det alltid, liksom, inte ta paus. Jag tror också att det ligger i sakens natur att man kanske väljer att inte göra det. Jag har alltid anteckningarna i telefonen till exempel, som jag alltid skriver ner saker. Senast igår skrev jag ner en sak när jag låg i sängen på kvällen. När jag läste Scoop av Evelyn Waugh, en fantastisk roman som jag kan rekommendera. Då skrev jag ner de två orden Lush Places, för jag tänkte, vilket bra bandnamn, Lush Places. Jag är ju verkligen ord. Jag älskar ju ord. Jag älskar ju språk liksom. Det är ofta där det börjar för mig. Även när jag gör musik så brukar jag ofta sätta mig och läsa en stund först. För att jag typ hör melodier i huvudet när jag ser meningar. Så här. Att man alltid försöker och ja, men så fort du kommer på något, tala in det i röstmemon eller skriv ner det i telefonen. Så här. Det kan vara liksom vad som helst, men jag tror att det är bra att börja och bara så här, suga åt sig saker. Liksom.
Vad är privat och vad är tillgängligt för att skriva med när du sätter dig och plockar upp någonting från livet?
Jag har svängt lite där. Alltså, i mina texter i Aftonbladet så försöker jag liksom att inte bli... Man måste vara privat om det fyller en funktion just i den texten. Jag hade en period när jag nästan alltid utgick från mig själv. För jag tyckte att det var så här, det var det enda sättet att göra det intressant för mig just då. Men sen har det svängt lite för jag tycker att liksom, den självbiografiska musikkritiken har blivit lite så här... Orka bry mig vad jag hade för sko på mig när jag vaknade i morse. Liksom. Det är mer spännande att hitta en annan vinkel på det här bandet eller den artisten. Liksom. Så det svänger lite, men om det är till exempel en artist som betyder otroligt mycket för mig. Till exempel, jag skrev nyligen om Oasis senaste Nebworth-dokumentär. Och där kände jag att det fanns en poäng att plocka in mig själv. För jag tänker också att väldigt många andra som läser den här texten har ju själv sina liknande upplevelser och, som de kan spegla sig i. Men det måste finnas ett, liksom, ett fog för den. Liksom. För att annars så... Jag blir trött på mig själv och jag tror att mina läsare blir trött på mig själv annars. Men i till exempel då när jag gör musik så är det givetvis... Då måste man ju vara superprivat. Inget annat är ju ett alternativ. Då handlar det ju bara om mig och det är ju ren och skär. Liksom. Så är det ju bara.
Vi är ju båda från ja, Växjö. Med omnejd, det vill säga smålänningar, och har ju någonstans inpräntat i det berömda DNA att man ska inte tro att man är något och man ska jobba långsiktigt och man ska liksom Julia. Inte, lite jante sådär, bra eller dåligt, kanske mest inte bra. Men när tog du dig över den kammen? Kan du minnas det? Alltså, för det har väl också någonstans med liksom att en utveckling och en mognad som människa att våga korsa den här gränsen för att stå upp för sig själv, skriva något man tror på och gå sin egen väg kräver ju att man vågar tro på sig själv och inte faller tillbaka i så här, oj, kan jag skriva så? Är det någon som bryr sig om mig?
Dels så tror jag faktiskt att man kämpar nog genom livet med den där attityden, tror jag. Jag tror att den faktiskt sitter kvar i en hela tiden. Men det var också någon form av revolt mot allt det där du snackar om. Att skriva och musik var ju en utopi där jag kom ifrån. Liksom. Och jag drömde verkligen om att skriva musik i just Aftonbladet. Att jag gjorde det, att jag gick emot alla de här liksom, civilingenjör. Där finns det mycket jobb just nu. Det ser bra ut, så här, IT. Det var ju givetvis en liten revolution. Liksom. Och sen har jag nog med en dåres envishet fortsatt mot samma mål. Liksom. Och det tror jag krävs, i alla fall om man ska pyssla med det jag gör så, och kanske egentligen vad som helst. Men man måste liksom vara väldigt enträgen, man måste ha sitt fläsk. Typ, så. Mm.
Men det är liksom inte så bra betalt oftast. Det är inte så tryggt när det kommer till anställningsvillkor. Det är ganska långa timmar.
Japp.
Varför?
Säljer in rockjournalist här, alla kids där ute.
Nej, men jag tänker författare, rockjournalist, eventuellt musiker, beroende på vilken nivå av allt det man kanske befinner sig på. Vad är det som gör att du fortsätter år efter år? Vad är drivkraften?
Det kan ju inte vara pengar liksom, eller karriär som styr om man ska göra det jag pysslar med, utan det måste vara något annat, och i mitt fall så handlar det verkligen om kärleken till hantverket. Jag har faktiskt kommit på det ganska nyligen nu att jag är inte så intresserad av att ha åsikter egentligen. Det är väldigt poppis nu att ha åsikter. Väldigt många tycker ju väldigt mycket, väldigt starkt hela tiden. Och det kanske låter konstigt för en person som jobbar som musikkritiker att han inte gillar att tycka saker. Men det som jag gillar är att jag gillar att skriva. Jag gillar liksom det stilistiska inslaget i skrivandet. Och jag älskar musik. Och jag vill återge en känsla i mina texter. Och inte skriva folk på näsan. För att musikjournalistikens roll har ju också förändrats så mycket över åren. På 90-talet handlade det väldigt mycket om att tipsa folk. Så här, är den här CD:n värd 79 spänn på Lens? Är den värd sin nice price etikett liksom? Hur många pluppar får den? Är den värd din månadspeng? Idag funkar inte det så, för att det är ingen som köper några skivor. Så idag för mig så måste musikjournalistiken vara som, alltså en text ska vara som en essä tycker jag. Den ska kunna läsas av en person som aldrig har hört artisten eller kanske ens intresserad av den. Utan det ska vara en text som lever ett eget liv, som står för sig själv. Just det liksom att få skriva. Och när man hittar de där små luckorna så här, nu kommer jag på det, alltså där, den meningen, om jag byter plats där så blir det så. De små, alltså det är någon slags liksom minikickar som jag får typ varje dag, och jag tycker på riktigt varje dag när jag vaknar och sätter på mitt jäkla kaffe så älskar jag det liksom. Jag tycker på riktigt att jag har världens bästa jobb, och jag vet liksom att jag förmodligen känner sämst av alla mina vänner. Men jag tänker att så länge man liksom kan betala räkningarna och försörja sin familj liksom och ändå ha det okej. Så att få göra det man som får en att må bra. För att ett jobb är också någonting, du ska ju pyssla med det så orimligt stor del av din tid. Det är som The Office där, du går ju runt på samma piece of carpet som dina eventuella kollegor då, som jag i och för sig inte har några. Men du spenderar ju så mycket tid med ditt jobb liksom. Så då måste det för mig vara någonting som jag gillar.
Mm. Och om vi förflyttar fokus något till själva hantverket där, vad är en bra text för dig? Vad ska den göra med den som läser eller lyssnar?
Jag får den att känna någonting. Ja, men att man känner någonting i magen och kanske att hjärtat slår ett litet extra slag eller så. Det är som en bra låt liksom. Den ska kännas liksom. Ibland kanske det räcker med att man får veta något man inte visste. Man kanske blir sugen på att lyssna på det här bandet. Man kanske ser en bild av en stad eller ett skeende eller ett minne från ett förflutet. Eller får ni känna pepp eller ja, ibland kan ni också bli förbannad.
Vi tänker att det här är skönlitterärt. Vi tänker att du skriver för dig själv. Det kan vara för en låt eller det kan vara för en bok eller bara för en text. Hur når du dit till den där känslan? Hur viktig är den i din liksom kreativa process att hitta den där känslan?
Jag har ju alltid varit en man av rutiner och nästan så här ceremonier liksom. Det har blivit lite svårare nu när man har fått barn, för man måste liksom hämta på dagis klockan 3 så här. Men jag behöver vara på en bra plats liksom när jag ska skriva. Behöver gärna liksom helst gå typ en morgonpromenad, kanske dricka en kaffe på balkongen. Behöver vara avslappnad liksom. För mig funkar det inte att springa från liksom en sak till en annan och sätta sig, nu ska jag skriva liksom. Utan du måste vara, ja, men lite så här ett blankt papper själv innan du kan börja liksom, och öppen för att när man väl börjar, när man väl sätter sig och skriver, då vet man att skriva är ju inget så här 9-5 jobb. Det är inte som att du sitter och planera vad jag gör de här 8 timmarna, utan du kan ju skriva 7 sidor på 20 minuter. Sen kan du skriva 0 sidor på 2 veckor liksom. Så att det är väldigt mycket värt att hitta till en plats vad som funkar för en själv liksom, för att man ska kunna komma dit. Jag tycker, sen är det klart, det är väl det där, inspiration kontra inte inspiration, och vad är vad? Är det viktigt med inspiration eller är det bara liksom att stämpla in på fabriken och dricka en balja kaffe så här? Det är väl lite olika dagar, men jag tycker om att hålla det lite magiskt skrivandet så här. Det funkar för mig. Jag vill inte att det ska bli för mycket så här kött och potatis över det.
Men om du sitter och skriver och du är där du vill vara och du är lite ett blankt papper, vart är du på väg då i ditt skapande? Har du en bild av vart du är på väg, eller skriver du bara för att se vart du landar?
Jag är verkligen den senare typen. Det finns ju helt klart, det är en vattendelare det där liksom. Jag har ju aldrig en aning om riktigt vad jag är på väg. Utan jag litar ju blint på liksom stundens ingivelse. Och det är därför jag tror att jag är lite så här neurotisk som skribent. För att när jag får feeling känner jag att det är väldigt viktigt att jag skriver, för jag vet att när som helst kan jag tappa det liksom. Så då blir det så här maniskt. Jag tror att min fru brukar så här klaga på att jag skriver så jävla hårt på tangenterna. Så det är så här, nu jävlar ska de här bokstavsfan ner så att jag inte tappar det liksom. Medan jag kan verkligen så här imponeras av folk som har dispositionen på post-it-lappar på väggen och ser vad den, hur historien ska utveckla sig. Jag är nog mer liksom Jack Kerouac-skolan, liksom, att man bara, vad är det de säger om famous? Just stay up to fucking right about Coltrane, typ. det är mer jag. Så, ja. Jag kanske är en mardrömsgäst för den här podden, för jag är så här väldigt ostrukturerad.
Men om du skulle ge tips till mig liksom, för att bara kunna släppa alla regler och bara köra igång, liksom, vad börjar jag med det? Mm.
Jag kan ju berätta hur jag gör typ när jag skriver en recension. Mm. Bara för att liksom, det kanske går att plocka något. Och det här är då så här, man tänker Vice gamla sektion do's and don'ts. Så här kommer don'ts. Jag är inte så här. när jag till exempel får en uppgift då, så här, så börjar jag direkt tänka på den, tror jag, omedvetet. Och då brukar jag direkt så här, skriva ner det som jag spontant tänker på. Och det som jag har kommit på är att det ryker alltid nästan. Så det tror jag är min uppvärmning. Det är lite som du börjar spela tennis, så kan du inte bara ställa dig och dra en stenhård serve, utan du måste vara mjuk, du måste bolla in först. Så jag tror att det är mitt sätt att bara att skriva någonting, liksom, att få ner någonting på pappret. För det hjälper också den här neurotiska sidan av mig, att det finns ju i alla fall, det är inte tomt liksom, det finns ord där liksom. Sen brukar jag alltid börja research, jättemycket research liksom. För jag tänker att om inte jag liksom sätter mig in i det här ämnet eller den här artistens värld, vem ska då göra det liksom? Det är mitt jobb liksom. Och sen när jag gjort det så lyssnar jag på skivan och skriver ner liksom spontant, väldigt, väldigt spontant vad jag tänker på i realtid. Och när jag är klar med det så har jag liksom liksom helt katastrofalt mycket ord, alltså kanske typ mellan 8 och 16 000 tecken, och den här texten ska bli så mycket kortare. Så efter det brukar jag ofta vilja ta paus liksom. Då brukar jag helst vilja lägga ner för dagen liksom, för att då är man så splittrad i skallen liksom. Sen nästa dag, då vill jag titta igenom allting och liksom då utkristalliserar det sig förhoppningsvis vad det är jag försöker säga. Och det där är min sämsta gren faktiskt, i dispositionen, så här, vad ska vara vad liksom. Det tycker jag är det tråkigaste. Sen när man förhoppningsvis har lyckats lösa det där, som ändå ofta går ganska bra med färska ögon, för att ta liksom en nattsömn eller ta en paus, det gör liksom att du kan vara din egen redaktör på ett sätt. Du ser texten lite utifrån liksom. Då kommer det här sista steget som innebär att flytta kommatecken och putsa. Och det passar min pedantiska personlighet jättebra. Det älskar, det kan jag hålla på med. Hade jag inte haft en deadline hade jag liksom suttit där fortfarande och flyttat kommatecken i den här Oasis-texten. Liksom. Och sen lyssnar jag på musiken igen då. Men så här, jag tror att det är viktigt att släppa allt i första läget och skriva. Och inte liksom ha inga krav på dig själv. För det har hänt mig så här, första gången jag skrev typ Sonic kändes jättestort. Då kom jag ut och satt jag bara och stirrade på det här blanka pappret jättelänge. För att det bara knöt sig liksom, för att det kändes så viktigt och stort liksom. Men det är också, ju mer du bara skriver, desto mer, desto lättare är det att fortsätta skriva. Så man måste bara skriva. Och sen först skriv alldeles för mycket. Skit i om det blir det sämsta du någonsin har gjort. Sen dagen efter eller en månad efter eller en timme efter så kommer du läsa igen och säga, det här var inte faktiskt inte så tokigt. Det kanske fanns liksom en sak av de här 9 som ändå var okej liksom. För det är väldigt lätt att bli liksom självhatisk i det första ögonblicket, och då stänger man ju bara datorn och liksom kollar på liksom Wahlgrens värld istället, och det är ju trist om det blir så. Så att jag tror att det är viktigt att vara snäll i första läget.
Men för det som jag känner, det som jag tänker på nu, som blir ganska osökt till det som du precis pratade om, så finns det ju vissa som skriver en del om det här. Franska författaren Margaret Duras, Julia Cameron, jag läste en del beteendevetenskap kring det här. Och det är det undermedvetna. Det där med hormoner som släpps fria, det tankar som får löpa fritt, som många vittnar om att wow, det är ju klassiskt när jag stod i duschen grejen. Eller liksom, hur kommer du dit? För det är väl egentligen någonstans det som är, det är väl någonstans ingenting som du undermedvetna kopplas ihop till att du hamnar på platser som du inte trodde du skulle hamna på. Kan du känna igen det? Och i så fall, liksom, hur tar du dig dit? För det är där det friterade guldet finns.
Ja, precis. Nej, men en av mina absoluta favoritförfattare, Richard Ford, sa det att skriva handlar om att catch oneself a little bit off guard. Att det gäller att fånga sig själv när man inte riktigt liksom är med. Så här, att man får lura sig själv lite, tror jag. För att om du försöker för mycket, det gäller väl egentligen allting i livet. Så här, om du vill någonting väldigt mycket så kan det knyta sig. Liksom. Men om du slappnar av, sänk axlarna lite, inte glömmer bort att andas. Du kanske till och med, vad vet jag, gör något helt annat en stund. Liksom. Jag har en god vän, Johan, en musiker som hade en sån griffeltavla i sin etta där det stod ta paus. Och det är så en sak som man borde säga till sig själv egentligen varje dag. Så här, ta paus. För att när du tar paus, då kommer saker till dig. Ibland kan det räcka att man går på toaletten och sen så hinner man knappt liksom torka sig innan man inser bara, fan, det är nu jag kommit på allt liksom. Så här. För att om du sitter vid datorn så är det hela tiden så här, jag måste komma på annat nu, och så blir det bara en spiral av liksom så. Men så fort du bara reser dig upp från stolen, går en promenad i lägenheten, går ut på balkongen om du har en balkong, går ut i trädgården, ta en promenix på stan, diska din kaffekopp kan räcka ibland liksom. På ett sätt är det lite tråkigt att det är så farligt att röka, för att det är verkligen så här, det finns en poäng att röka om man håller på med det här. För att liksom, det finns ju vissa som säger att man ska ta paus var 35 minut i 4 minuter. För att då håller man sitt flow längre. Så här. Det har aldrig funkat för mig, för att jag har så svårt, om jag har ett flow så vill jag inte tappa det. Liksom. Jag tycker att det blir väldigt upphackat så. Men det är viktigt att ta ett steg tillbaka för att lyckas fånga sig själv när man är lite så där. För att det är verkligen, det slår aldrig fel. Så här, ta paus och kommer idéerna till dig. Mm. Det kan vara ett problem som du har liksom ältat hur länge som helst. Ta 2 minuter så kommer det bara lösa sig själv. Liksom. Det var väl, ja, men typ John Lennon pratade mycket om att han var ju extremt lat. Liksom, skrev ju vissa låtar som handlade om hur lat han var. Liksom. Han älskade ju att ligga liksom på sofflocket och pilla navelludd. Så här. Vilket kanske är förvånande för vissa. För John Lennon är ändå en av liksom tidernas största låtskrivare. Han fick ju ändå rätt så mycket gjort innan han sorgligt nog blev skjuten. Så jag skulle verkligen förespråka att ta det lugnt och försök och liksom göra dig själv liksom mottaglig för intryck. För att om du bara liksom matar på med intryck, eller gör dig mottaglig för idéer och liksom infall så. För om du bara matar dig själv med saker och ting så finns det aldrig något, det finns ingen tid för det. Så,
Nämn 3 låtar eller album eller musikrelaterade upplevelser, aka konserter kanske, som har påverkat dig i ditt liv som du minns starkt eller som till och med har förändrat hur du ser på saker och ting.
Om man får svepande prata om en era så har jag verkligen också i synnerhet på sista tiden kommit fram till att 1997, det är liksom mitt The Beatles.
Oväntat åren då?
Ja, nej, men det var alltså, just när man börjar själv välja och hitta sin liksom, musikaliska identitet. Först kanske du lyssnar på vad som dina föräldrar lyssnar på, sen lyssnar du på vad dina kompisar lyssnar på. Men just den här liksom, post-britpoppen där. Oasis släppte sitt liksom, bespottade album Be Here Now som jag är redo att liksom försvara med vapen om jag måste. The Verve släppte Urban Hymns. Radiohead släppte OK Computer. Blur släppte Blur, tror jag. Kan ha varit ett år hit eller dit. Och Suede släppte Coming Up. Det var någonting med hela den eran som satte en sån otrolig prägel på mig. Det förändrade liksom min frisyr. Det förändrade min umgängeskrets. Jag träffade mina liksom, vänner som jag fortfarande kallar mina bästa vänner då. de är fortfarande mina bästa vänner och jag träffade dem genom den här musiken. Och bara så här, någonting som fortfarande till denna dag, liksom, när jag väljer byxor så påverkar den eran mig. Liksom. När jag köper en Beppe-hatt eller vad tusan det kan vara. Liksom. Det är häftigt att så här, aldrig bli kvitt någonting. Det är också lite frustrerande när man tänker så här, har jag inte kommit längre? Liksom? Men jag har liksom mer och mer förlikat mig med att det finns en identitet där som alltid kommer vara liksom nästan en del av mitt DNA. För att när jag hör den musiken, när jag hör något som påminner om den musiken, när jag ser någonting som påminner om den tiden, så blir jag lite varm i hjärtat. Liksom. Och det påminner lite om så här, ens pappa som säger typ, ah, men det blev inte bättre efter Elvis. Så där är inte jag, för mitt jobb är att liksom, och gräva hela tiden framåt. Så att jag upptäcker ju ny musik varje dag. Men jag har förlikat mig med att den eran var verkligen viktig för mig. Och den har format väldigt mycket av liksom hur jag ser på musik och konst och mode och allt. Liksom. Som musikjournalist så blir jag ju väldigt nervös när du pratar om listor. För jag känner att nu måste jag skriva här i sten och sen skriva under på det. Men jag kommer ihåg att jag såg LCD Sound System i London på The Scala någon gång i början av 00-talet. Och det var jag och sen var det bara en jäkla massa japaner i kamouflagekläder där. Och just där upplevde jag någonting som jag tror att jag aldrig upplevt därefter. Och det var att den här musiken kändes så otroligt nu. Jag var mitt i pophistorien. För jag stod mitten av de här japanerna och dansade mig svettig. James Murphy stod på scenen. Mötet mellan rock och dansmusik som han gjorde, det hade inte, i alla fall inte jag hört innan. Det var liksom ett band som spelade housemusik. Och jag var i London och jag var 21 och jag dansade med de japaner. Liksom. Så det kändes ju vansinnigt häftigt. Liksom. Det är en av de liksom bästa konserter jag har varit på. Sen så var det också någonting som hände där runt 2010. När Drake släppte Take Care och Frank Ocean släppte Channel Orange. När liksom hiphopen och R&B:n blev liksom mjuk efter att ha varit väldigt så attitydstinn och macho. Titta på mina sneakers, de är vitare än dina. Så blev det för att plötsligt så okej att sjunga om vardagliga problem och vara liksom så. Så det är också en stor turning point för mig. För det gjorde att jag liksom nästan uteslutande började lyssna på R&B och hiphop efter att ha lyssnat på väldigt, väldigt mycket brittisk pop under väldigt lång tid. Och jag tycker också att 00-talet var ganska trist som musikaliskt decennium, med flera lysande undantag naturligtvis, men det var väldigt mycket så här, alla lyssnade på samma amerikanska indiegrupp, typ Grizzly Bear, som var helt omöjligt att lyssna eller dansa till. Men eftersom Pitchfork skrev att Grizzly Bear är 10 av 10, så lyssnade alla på det. Och jag tycker att det var väldigt nervöst och inte så eklektiskt. Det som är så bra idag är att genre har helt liksom upplöst, så allt är tillåtet. Så att Drake, Frank Ocean och till viss del också tidigare The Weeknd var en stor händelse för mig.
Jag är så fascinerad av hur musik, som du också beskriver det, kan vara så extremt starkt. Varför är musik en sån stark källa när det kommer till skapande, skrivande i den identitet som man är, liksom?
Vissa brukar ju lite pretentiöst kalla musiken för den renaste konsten, eftersom det någonstans är, det är något, finns något primalt över det. Det är någon som sjunger direkt ut vad den känner eller spelar på en trumpet eller saxofon eller vad tusan det kan vara. Så det är en direkt spegling av en annan människas känsloliv, och det är väl därför det känns så starkt för den som lyssnar och kan spegla sig i den känslan. Men sen tycker jag också det är fint när vi pratar om minnen och sådär, att musiken funkar ju som inget annat som en liksom kapitelindelare av ett liv. När jag hör liksom The Verve's Urban Hymns så blir jag 17 igen. Liksom. Du minns när du hör en låt exakt vilken plats du var på i livet, vilken du hade vid din sida, vad du gjorde, vad du hade för kläder, var du bodde, hur det luktade, vad du kände. Liksom. Det är väl det mest häftiga med musik egentligen, att en skivsamling är ju verkligen en slags monument över ett liv. Nu finns väldigt få personer, inte ens jag har ju kvar sin skivsamling synligt, den ligger ju nerpackad i flyttkartongen på vinden, men den finns ju där liksom i mig och i datorn, och liksom man kan plocka fram den när som helst. Liksom. Det är komplicerat också tycker jag, för jag har väldigt svårt att lyssna på musik. Jag är egentligen på ett sätt inte en nostalgiker till så, eller jag är väl så mycket nostalgiker så att jag tycker att det är jobbigt att lyssna på ganska mycket musik för att den är för mycket en viss tid. Så att det blir liksom smetigt typ. Därför måste man framåt också.
Ja, men det här med minnen och saker vi upplevt är ju väldigt starka, upplever jag, kreativa katalysatorer, kan man säga så?
Det kan man säga.
Mm. Du har ju också skrivit en bok. En bok som heter Honeymoon, Hej då och bergen som väntar. Hur var den processen jämfört med att skriva längre reportage och recensioner?
För det första så sammanförde det här bokskrivandet med min första sons födelse och pågick under hans första levnadsår. Så att det var ju jäkligt kaotiskt på ett personligt plan. Men att skriva längre var ju fantastiskt utmanande, måste jag säga. Och man får ju tänka på ett helt annat sätt. Liksom. Man får ju tänka på den längre bågen. Och det var jätteutmanande. Och där har jag ju inga heller så här riktiga utbildningsskills. Liksom. Men där tror jag också jag litar väldigt mycket till min känsla. Och så här. Och i det fallet fanns det också en tydlig historia. Det var ju då Emma Svensson som också har gästat den här podden. Som hade bestigit en jäkla massa berg. Europas högsta under ett år. Och boken började då med att hon gifter sig och skiljer sig. Eller blir lämnad. Och sen tar hon sig an det här enorma utmaningen. Så att historien fanns ju där, den var ju klar. Liksom. Min uppgift var ju att typ inte sabba det och liksom göra det så bra som möjligt. Så att det handlade ju om att välja bort och välja. Och tänka på att det måste vara intressant över alla de här sidorna. Liksom. Måste hålla det vid liv. Och också att gestalta Emmas röst. Om du skriver om någon annan så... Ganska tidigt fick jag ju ta beslutet, det här är inte min bok, liksom. Det är Emmas bok och jag måste göra allt för att hon ska komma fram. Liksom. Och då är det ju inte bara att skriva rakt upp och ner vad någon säger. Den här boken byggde upp massa intervjuer med mig, utan då handlar det om att också redigera henne så att hon blir förståelig och läsbar och så. Så att det var superintressant och jättejobbigt och allt på samma gång som jag tänker att det är för alla som skriver en bok någon gång.
Historiens kärna eller drivkraft i en historia är väldigt ofta, eller ska jag säga alltid, om den är bra, en kontrast, en konflikt, någon sorts liksom friktion. När du då sitter och intervjuar på det sättet, vad letar du efter?
Det här konflikt och vändningspunkt, jag har liksom inte det på min... i mig, utan jag letar bara efter liksom ärlighet och uppriktighet. Jag försöker hitta stunderna där det bränner till. Liksom. När man känner, wow, så här, det här måste ha varit jobbigt, eller shit, vad det måste ha känt så där eller si och så. För att, varför läser du? Liksom? Varför läser du en bok? För lyssnar du på en låt? Det handlar ju om att kunna liksom känna att du är inte ensam om de här känslorna. Det finns andra som tycker och känner så här också. Liksom. Så att hitta liksom under huden på den du intervjuar. Sen kan man ju prata om liksom isyxor över 100 sidor, men det skulle vara rätt få personer som var intresserade av det.
När vi pluggade journalistik ihop så gick vi igenom Sawatskis lära om de öppna frågorna och att man inte skulle ställa ledande frågor och stängda frågor och vad det nu är för någonting. Hur mycket är det ett fokus på öppna frågor och hur mycket är det ett samtal för att hitta till någon sorts kärna?
Det är väl de här klassiska journalistutbildningsskillsen som man alltid har med sig. Att dels kan du ju använda det själv. Så här, jag minns när jag gjorde så här, då kändes det jobbigt för mig. Hur var det för dig? Liksom, det är ju klassiskt så. Men också att det bästa, trevligaste samtalet kanske inte heller alltid blir den mest intressanta intervjun. Utan det handlar, som du säger, väldigt mycket om att ställa öppna frågor. Och... när man intervjuar så handlar det väldigt lite om en själv. Det handlar ju om den man intervjuar. Så att, det är väl klassiskt så här, skolboksfail att ställa en jättelång och smart fråga och få typ ja eller nej som svar. Så enkla, öppna frågor. Använd dig själv om det behövs. Researcha. Var nyfiken. Låt det ta tid.
Och när det kommer till liksom att färdigställa boken och att skapa hennes röst i ett uppdrag som stilist, vad var de största utmaningarna?
Ja, men det var nog just att lämna mig själv, för jag är så bortskämd med att få liksom skriva bara utifrån mig själv. Men det var också väldigt skönt att få stiga ur det och vara i någon annans huvud. och förstå att så här skulle ju inte Emma ha sagt. Det här är inte hennes ord. Liksom. Att flytta det fokuset liksom, och helt liksom, fända mig själv ryggen på sätt och vis. Sen gjorde jag ju inte det ändå helt, för att det finns ju fortfarande delar av mig i den här boken säkert stilistiskt också. Men det var utmaningen att fånga hennes röst och sen att också bara det här långa formatet liksom hålla det intressant. Och alltså det var alltså att skriva en bok i så här. Min fru hade intervention med mig efter några månader när jag fortfarande inte hade börjat skriva och sa mig så här: this book's not gonna write it fucking self. Det var det som var hennes budskap. Du har fortfarande inte börjat, du måste börja nu, annars kommer det inte bli någon bok. Och hade inte hon sagt det till mig så tror jag inte att det hade blivit någon bok. Så att härda ut också, även när det är som liksom svartast i tunneln, så bara kör ner huvudet och fortsätt liksom. Du måste... Där alltså, tror jag verkligen i det långa formatet, där handlar det verkligen om också att fortsätta och göra liksom. Sen kan du gå tillbaka efteråt. När du skriver en bok och har lyxen och jobbar med ett förlag, så har du ju också något så gudabenådat som hjälpen av en först en förläggare och sen en redaktör och korrläsare. Och det är ju liksom, att jobba med korrläsare kan ju vara typ det bästa jag gjort i mitt liv. Att få den typen av hjälp av någon som är så proffsig och som ser saker från ett annat perspektiv och som plockar ner dig från dina hög, liksom, döda dina darlings åt dig. Det var oerhört lärigt och någonting som jag undrar alla som skriver, att någon gång få jobba med en riktigt bra redaktör eller, och eller korrläsare. För att man kan inte klara sig själv när det kommer till det långa formatet du behöver. Men det kan vara så här, jag hade också en kompis som läste så här, att ta hjälp av någon som du bara, som har, kanske inte är för insyltad eller som har en annan blick på det liksom. Det är väldigt bra tror jag. Sen släpp inte för många. För mig funkar det inte att liksom lyssna på 13 röster, för då blir det liksom kaos. Utan en eller max. Ja, en max ska jag säga.
Mm. Hur ser du på att faktiskt skriva något skönlitterärt själv, nu när du har fått testa på att skriva en röst som inte tillhör dig själv utan tillhör någon annan?
Nej, men även om jag liksom inte har någon bok, en roman just nu i mig, så var det verkligen så här stärkande för självförtroendet att få ur sig en bok liksom. Även om det var en bok som handlade om någon annan eller det fanns en historia i botten. Så jag är absolut... Det skulle vara fantastiskt att skriva en roman. Men jag är inte riktigt där än, eller nu i livet. Men det var verkligen ett steg närmare att det ens är möjligt. För tidigare hade det känts som en sån liksom, då drömt Mount Everest att bestiga och skriva en roman. Men att bara lyckas, att det finns text på de där 150 sidorna plus liksom, och att det inte blev helt och skogen, gör att jag känner mig lite mer redo för uppgiften.
Mm. Är det tid framförallt med tanke på att leva life i övrigt, eller är det faktiskt mod som krävs för att du ska våga ta dig an en egen bok, någon sorts skönlitterärt verk?
Att göra saker själv kreativt handlar om mod och faktiskt bara något så enkelt som att typ göra och göra klart. För det är verkligen, det hänger ju på dig liksom, om det ska bli någonting. Det är ingen annan som kommer säga, fan Martin, kan du inte ta och skriva den här novellsamlingen som världen väntar på? Det är ju din liksom, det är din idé som du måste förvalta.
Du har ju skrivit självbiografiskt också i ditt debutalbum Neverland som kom 2017. Du gör ju musik under namnet Sportsman, och där är låtarna ganska sammankopplade med den person du är. Berätta om den processen, för det var en ganska lång process som spände över, jag vet, hur länge spände den?
Nej, men jag tror att den spände över 5 år kanske, om man tänker från första embryot till låt till liksom sista typ konserten jag gjorde, så var det nog 5 år kanske, ungefär. Så det var ju en enorm investering i liksom tid och känslor som jag är väldigt glad och stolt över faktiskt fortfarande. Även om det inte är riktigt färskt för mig nu, så är jag superglad att jag gjorde den där skivan.
Jag gör ju kortfilm som jag skriver på och som jag spelar in och som blir klar, och så skickas den iväg på någon festivalturné, den får lite recensioner och sådär. Men det är mycket tid jag lägger, men det finns också en anledning till att jag gör det. som är väldigt djupt rotad, som jag försöker kanske ibland göra mig av med för att det är också ett ok att bära. Du la 5 år av ditt liv på den här skivan, som för övrigt är fantastiskt bra, tycker jag. Varför?
Ja, men i fallet med musiken så handlar det nog jättemycket om att förstå mig själv. Men också typ att slå in livet i någon form av ram, tror jag. Lite gyllene ram. Så att det typ skapar minnen för mig själv. För jag är så rädd att glömma bort saker. Jag tycker det är saker och ting betyder lite mer. Så jag tänkte typ, ja, min son kanske kan lyssna på den där skivan när han blir 40 år och tänka, aha, så här tänkte och kände min pappa när han var så. Det är inte säkert att han gör det, han kanske tycker det är trams. Men det är verkligen för min egen skull som jag gör det. Och jag ångrar det inte en sekund. Det är också så här något så fint att liksom, ja, men ofta som den här skivan gjorde jag med Johan då, en väldigt god vän. Och de stunderna vi hade när vi gjorde musiken är ju typ bland några av de bästa liksom jag har haft. För att bara få liksom uttrycka sig och göra det tillsammans med någon och faktiskt känna att resultatet blir också som man hade önskat, fast kanske till och med ännu lite bättre. Det är väl det häftigaste som finns typ. Någon form av magi kändes det som att det blev liksom, och det, ja, men det är verkligen så mycket trevligare än att sitta själv med sina demoner på kammaren. Sen vi gjorde också saker som att åkte till liksom västkusten och satt 10 dagar i ett hus och kom därifrån med en sångtagning som vi senare slängde. Det var väl inte så jäkla muntet. Det var mycket så här, kolla på hockey på 4:an. Så att man får vara beredd på liksom the rocky road. Vi var också ett skede av livet när vi kunde göra det. Nu har både jag och Johan barn. Det blir annorlunda så här, på gott och ont. Du kan inte ha dina liksom yogaövningar på balkongen. Du kan inte åka bort och odla ett perfekt skägg och ta med dig perfekt dammiga romaner och åka en extra runda via Kiruna, för att du måste liksom lämna på dagis. Så att du måste ändra liksom lite det där pretentiösa tramset. Men det var härligt att det fick vara lite så ett tag och funka. Sen, jag har ju alltid varit liksom, jag har ju varit dålig på deadlines vad gäller den biten, så att det får ta liksom 5 år mellan skivor och sådär. Jag tycker det är fine. Jag älskar typ artister som tar tid på sig. Jag förstår typ inte hur man kan spotta ur sig en roman eller en skiva om året. Jag tycker inte att, ofta blir det inte bra liksom, utan om jag typ, om det har gått 12 år sedan senaste skivan, då måste ju den här personen ha något att säga. Det är ju en signal redan innan man har hört den enda låt. Så här, 12 år liksom. Jäklar vad det här kommer bli.
Magiskt.
Ja. Ja. Men det är viktigt också att vända sig till någon som man dels litar på, men inte någon som bara är så här, jag säger liksom, utan det är viktigt att också ibland få höra att, vet du vad, det här håller inte riktigt liksom. Det är skittungt att ta det liksom, men det är så viktigt att ha en sån röst. Ja, det är, alltså i fallet med Johan, han kan ju vara liksom helt skoningslös ibland liksom, och det är ju, tar ju som tusan, men det kanske också är nödvändigt. Om man vill någonstans och framåt, så behöver man en sån person.
Mm. Om vi tittar framåt då, vad har du på gång nu som du skulle vilja göra, eller som ligger i pipen, som är en del av, liksom, av ditt berättande?
Ja, men jag har gjort mer musik som jag vill göra någonting av. Och jag har skrivit musik på svenska för första gången. Och det som är grejen när man ska göra något så här stort projekt igen, är att jag vill känna att det finns en liten ribba att hoppa över. Liksom. Man kan inte göra om samma sak som sist och lägga massa år på att liksom göra någonting som blir typ som det man gjorde innan. Så att byta språk var ett sätt för mig att bråka lite med min egen bekvämlighet och känna att det här behärskar jag inte riktigt, och hur ska man sjunga på småländska, hur fan ska det gå till? Liksom. Alla de här frågorna. Det vill jag ta i land, men det är fortfarande på en hyfsat tidig tidsstadie.
Och det sammanfattar ju någonstans det vi har pratat om. En drivkraft att ta sig framåt, att undersöka, någon form av nyfikenhet och kanske också någon form av självterapi.
Ja, absolut. Det tycker jag.
Stort tack Per Magnusson för att du var med i podden och delade med dig.
Tack snälla. Tjingling.
Stort tack för att du har lyssnat på Historien bakom historien, en podcast om storytelling med mig, Martin Sandin. Vi skulle uppskatta väldigt mycket om du delar och sprider ordet om den här serien. Det är genom att du lyssnar som vi kan fortsätta att prata storytelling med spännande gäster. Programmet är producerat av Open Shop. Besök oss på openshopfilm.com. Tills nästa gång, må väl, skriv ner dina tankar och fortsätt göra världen lite bättre.